Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Och hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och nu är det vårt spoileravsnitt som gäller boken Rodham av Curtis Sittenfeld. Och vilka har jag med mig idag? Det är...
Hej, Pernilla här. Ja, förlåt.
Hej Pernilla och...
Hej Alex, jag också med idag.
Ja, och jag själv heter Johanna Bågstam. Hej!
Hej! Ja, men...
Vad kul, och nu är det ju lite speciellt avsnitt för att det är spoilers. Så har man inte läst boken får man inte lyssna nu, utan då får man istället lyssna på avsnittet om boken. Och så får man läsa boken och sen kan man lyssna på det här spoilersavsnittet. För nu kommer vi prata om boken helt utan att tänka på om vi pajar för den som vill läsa
den. Vi är liksom världens mest krävande podd. Det är så här, du får inte lyssna på oss om du inte har läst en 500-siders bok först.
Ja, det är höga krav faktiskt.
Det är också så himla konstigt.
Vi kommer att kolla. Vi har en sån här risktjänst som kollar upp vilka det är som lyssnar. Och sen hör vi av oss med ett flexförhör.
Nej, men det känns som du vet när man trackar så här karantänpersoner med telefonen. Att det är sån telefontrackning. Och det är så konstigt program med det att vi gör ett avsnitt som man inte får lyssna på. Men that aside så tycker jag att vi ska prata om boken. Och nu känner jag... Det man vill höra nu är ju vad... Amen, jag vet ju till exempel, Pernilla, du blev rätt upprörd ibland när du läste den här boken.
Ja.
Ska vi börja
den här
där?
Gången, vi börjar där. Den här gången så blev jag väldigt upprörd över den här middagen år 2005. Som liksom författaren faktiskt pratar om ganska mycket. Gör hon inte det? Hon nämner den här middagen.
Men jag måste bara, alltså middagen 2005, vilken middag är det?
Men är det inte det när hon åker hem till Bill Clinton och tror att hon ska ligga med honom?
Ja, det är den. Glidmedelsmiddagen.
Och då drar jag, varför tror hon ett, varför tror hon att hon ska ligga med honom? Och två, varför vill hon fortfarande ligga med honom? Det är ju jättekonstigt.
Men jag måste ändå säga, förklara den middagen. Jag tycker att... jag tycker faktiskt att det är en av scenerna som verkligen lever under den andra halvan av boken, just i relation till så här relationer. För jag vet att ni två klagade tidigare på att ni tyckte att den andra halvan... Jag håller inte med om det. Jag tycker att den är intressant av andra anledningar i andra halvan. Men att det var liksom för lite liksom relationer. Och det är ju en av de delarna just då i slutet, där det verkligen är så här tydligt en relation.
Jag tyckte att det var så himla oväntat bara, förlåt. Det är så här, här har hon gått hur länge som helst. Först och främst så är liksom premissen för boken, vad händer om Bill eller om Killary liksom inte gifter sig med Bill, och så gör hon inte det. Och så handlar hela boken om Bill ändå.
Ja.
Och så liksom ska hon åka hem till honom, käka middag, och jag förstår liksom inte varför hon ens.
Men det är väl sådana ni brudar, Eva. Man gör slut med er.
Nu kommer sexist Alex. Nej, men jag tänker så här också. Att jag kan förstå. Och här tänker jag att sexist Alex också kan ta på sig dramaturghatten. Jag förstår den här middagen. Att själva... det här är ju någon point of no return kan man säga. Eller att när det här händer blir hon svinförbannad på honom. Och tänker att han är ett jävla as. Och... det kommer bli ett sant nöje att förstöra för dig liksom. Hon känner sig ju väldigt övertygad om att efter det här kommer jag till och med att ha Trumps hjälp för att bli president istället för dig liksom.
Ja. Eller? Absolut. Och så sen känner man ju lite liksom också till den här middagen, för att, nu återigen så här, nu är vi i spoilerdelen, men så att alla som lyssnar på det här vet ju redan detta. Men boken kulminerar ju i att hon ställer upp presidentvalet 2016 och Bill Clinton som inte lyckades bli vald 92 eftersom i verkligheten i 92 så var han avslöjades en sexskandal. Och sen ställde han upp i 60 Minutes, det här nyhetsprogrammet, tillsammans med sin fru, som då i verkligheten var Hillary. Och hon var så fantastisk under den här intervjun, att hon liksom lyckades rädda hans politiska karriär. Men nu är han inte gift med henne, så han är gift med en liten nolla. Och istället så sitter Hillary och tittar på den här intervjun och bara kommenterar allting som den här kvinnan gör fel. Att hon skulle inte ha varit så, hon skulle ha suttit närmare honom, hon skulle ha rökt eller hon skulle ha pratat mer, då hade det varit mer trovärdigt. Hon kan liksom utifrån se...
Lite som hon gjorde
exakt
på riktigt.
Exakt, som hon gjorde på riktigt. Så att han blev
det var enda gången jag fattade det. Det var också enda gången i boken jag fattade att det
refererade till verkligheten.
Ja, exakt. Ja. Förlåt. Men, continue.
Ja, så då slutar ju boken med att han blev intervall 92. Och sen när hon ställer upp 2016 så ställer han upp emot henne. Så att primärvalet blir liksom ett val mellan Bill och Hillary. Jo, men tillbaka till middagen. Det är ju också då, så som i boken, så är det ju också anledningen till varför han ställer upp. Att han tycker att hon förnedrade honom så mycket under den här middagen. Att han vill hämnas på henne. Så det är ju bådas point of view, så att säga. Det är bådas
fast jag tycker inte det kommer fram. Och jag tror att ett problem är precis det som Pernilla har varit inne på. Att jag tycker att det är så här för dåligt underbyggt.
Ja,
så att det känns som att den här middagen är bara inlagd för att det ska vara en dramaturgisk... Eller liksom en vändpunkt. Där man bara, och den kan man ju ha, men man kan inte kasta in den på det sättet. Det har varit ändå 170 sidor däremellan där hon inte överhuvudtaget har tänkt sig att hon ska ligga med Bill Clinton. Och sen plötsligt är det så här, jag tänkte att jag ska ligga lite med Bill Clinton. Så nu åker vi hem och gör en middag här som blir lite laddad. Det är lite udda,
ja, men exakt så. Och för det här, precis som du säger Anna, det var liksom inte underbyggt, utan, och det är först efteråt. Vi får liksom inga signaler innan på att hon är sugen på honom eller att hon inte har släppt honom. Men helt plötsligt efter den här middagen som är katastrof och hon inte får som hon vill, hon drar på honom. Så säger hon, åh, nu kan jag släppa honom. Hade du inte gjort det?
Och sen så tycker jag så här, och sen en grej till med den här middagen tycker jag, som jag inte heller förstår. Det kanske att jag liksom bara inte förstod det när jag läste den. Men jag tycker inte, han avböjer ju hennes förslag ganska, han försöker ju ändå vara lite snäll. Och hon tänker ju då så här, ja men är det något jag har lärt mig, är det liksom att ett nej är inte ett nej förrän man har fått det två gånger. Så att när han först liksom avböjer att han inte vill ha sex med henne, så går hon ju på en gång till och typ föreslår att de ska hinna ha sex innan hans tjej kommer hem vid 9.
Ja, det är faktiskt lite och konstigt då, eftersom hon är etablerad som en person med väldigt dåligt sexuellt självförtroende.
Ja, så det är ju helt i out of character liksom. Och
men
det
han
är också
så himla kåt av sig, det är väl det hon tänker. Så att han kommer ju ligga med vad som helst med polis ungefär, förutom
precis
henne då.
Men det som jag också tycker är så dåligt underbyggt inför den här middagen är att alla andra beslut i den här boken, det har ju varit en grej av att så här, när det är svårt för mig att välja mellan två bra saker, då ska jag hitta någonting som stöder och något som är emot. Och så där har hon hållit på med sin utbildning och med sin relation med Bill. Och när den här middagen är bara, nej men jag ska åka hem och ligga med Bill. Aha, nej men han säger nej, då försöker jag en gång till. Alltså, jag tänker att man hade kunnat hålla kanske kring den karaktären man har byggt upp. Åtminstone. Så det är ju som att det är en annan person under de timmarna.
Men är det inte lite det här som vi pratade om i det förra programmet? Att det känns som att Curtis Sittenfeld har en sån otrolig respekt för Hillary Clinton. Och liksom vill upprätta på något sätt Hillary Clintons heder. Och därför så har hon skrivit den här karaktären lite för mycket önsketänkande. Och sen tror jag det var du Anna som var inne på att hon liksom... Det är som att hon inser det ibland själv och måste liksom slänga in dåliga karaktärsdrag på henne för att försöka och liksom ge det lite djup på något sätt.
Ja, och då väljer hon konsekvent, tycker jag då, områden som är så här ofarliga men onödigt detaljerade. Typ att hon får det varje gång hon ska stå i en talarstol eller att hon har väldigt håriga ben eller någonting sånt där liksom, som man bara, aha. Och det är också genomgående.
Yeah.
Det enda som beskrivs som någon sorts negativt är ju olika fysiska grejer hos Hillary. Vilket jag tycker är så underligt också.
Mm.
För det gör hon ju, det är både att man får hela tiden ta del av hur taskiga omgivningen är och hur de bara håller på och bedömer hennes utseende och hackar på henne och sådär. Och sen så samtidigt så känns det som att även hon framställs så i boken. Mm. ibland. Och det är så konstigt liksom, tycker jag.
Men ni hade jätteproblem med den här middagen.
Ja, för att den är så apart. Och för att,
jag håller helt med.
Och för att det inte känns som den karaktär man har läst om i 300 sidor.
Och jag tror att jag tycker att det var så här, för att den ibland, boken faller ju ibland in i liksom nästan ett rabblande av skeenden.
Mm.
Och jag uppskattade att det här var liksom ett ögonblick där man stannade upp och var med de här karaktärerna.
Ja. Ja, jag fattar. Sen tyckte jag att det var att det slösades för mycket i dialogen under den middagen med ointressantheter. Typ bland annat vilken yoga Bill går på. Eller så här, innehållet i hans ratatouille-paj eller vad det nu heter. Det var helt, helt ointressant. Jag tänker att man ändå hade kunnat ha någonting mer laddat i den dialogen. På något sätt liksom. Om man ska få fram den här laddningen mellan dem liksom. Och sen så tycker jag att det är konstigt, för när hon gick därifrån så tycker jag ändå att det där upplevde hatet då mot honom, okej att det präglade hennes beslut, men det präglade inte hennes karaktär. Sen var det bara såhär, nu träffar jag Albert och så blev vi kära och nu vet jag vad kärlek är, vad skönt. Mm. Och då var det som att man bara, aha, du har glömt bort.
Jag har en sak till här som jag har skrivit upp på mina lappar, och då har jag skrivit så här: 2014, tydligen år 2014 så tänker hon, så möter hon honom, jag har typ glömt av den här boken, förlåt. Mm. Nej, men så möter hon Bill igen.
Jag har just läst den.
Så möter hon honom och så står det så här: ett tecken på att jag äntligen kommit över honom. 2014!
Ja.
Ja, men du fattar.
Okej.
Okay. Du tänkte 10 år senare efter den här middagen. För den här middagen är 2005. Precis. Ja. Men det, och den känslan har man ju inte heller i det här staplandet.
Nej, men det händelser. Nej, men precis, att man inte får den känslan. Men jag, grejen är att jag hade gärna velat ha den känslan. Jag hade velat ha känslan av att hon inte har kommit över honom, att hon har svårt att släppa honom. Men jag får inte det.
Nej.
För hade jag känt den känslan så hade jag köpt min, jag hade köpt allt om jag bara liksom kände känslan. Jag, liksom.
Jag tycker att det är lite samma problem. För det, jag tänker att under, från, efter att de har gjort slut och det går massa tid i hennes liv och hon liksom ska kandidera på något sätt. Och nu vet inte jag de här olika turerna med senat och vad det nu är. Men, och då ringer han henne liksom, och det är första gången de talas vid. Och han har egentligen, han har gift sig och han har blivit liksom guvernör i Arkansas och sådär. Och då så är det som att hon tänker att han vill något annat under det samtalet. Och så vill han egentligen bara helt kallt liksom röstfiska hos henne eller något sånt.
Ja, han vill att hon ska sätta upp en intervju och prata om vilket fantastiskt
just det. Ja, just det, så är det.
Ja, just det.
Och där tänker man ju så här, gud, här är det liksom också ett frö av något jobbigt i deras relation som skulle kunna bli helt destruktiv liksom, och att det finns en besvikelse och så här. Men det drar hon ju inte så mycket på sen. Det hade hon ju kunnat borra i ännu mer liksom, typ ständiga besvikelser och kanske det förnedrande att behöva ställa upp på den intervjun när man vet vad som har hänt. Och sen om det kanske kommer någon ytterligare från det förflutna och drar upp liksom någon av de här övergreppssituationerna han ändå var anklagad för. Mm. Typ den där kvinnan. Den här kvinnan, tyckte ni att hon spelade någon roll?
Du menar kvinnan som dök upp och sa att Bill hade våldtagit henne?
Ja, precis. Ganska tidigt i deras relation. För jag tycker när man gör det, då förväntar jag mig att den personen kommer ha jättestor betydelse i berättelsen vid något tillfälle. Liksom. Mm. Och att det är vägvalet just då. Att så här, troen, inte säga något, inte göra något av det, kommer vara helt avgörande.
Ja, jag som Men jag tappade trodde ju att hon skulle dyka upp på slutet och förstöra för Hillary.
Ja, det trodde jag också. Och att det skulle vara något kring det. Och att det är liksom, du tar inte alls kvinnors parti, bla bla bla, jag har min sann.
Jag försökte alltså, prata med dig om att din pojkvän våldtog mig och det trodde inte på mig.
Ja, ja.
Det var ju vad jag trodde.
Men det var ju borta. Nej. Ja, det var ju borta sen.
Ja.
Eller kom hon ens tillbaka?
Jo, hon, hon kom tillbaka och räddade ju. Hon kom efter. Boken slutar ju med att det är en valdebatt mellan Hillary och Bill. Bill har försökt liksom hitta på någon sorts skandal kring Hillary som har att göra med liksom någon kvinna som behövde raka benen på henne.
Exakt.
Och han håller på att förstöra hennes presidentvalskampanj, och Hillary och hennes rådgivare har kommit överens om liksom hur hon ska svara, och sen så bara får hon ett så här infall och är så här, men jag svarar superärligt istället. Att jag liksom förnekar inte någonting, jag liksom berättar exakt vad som hände, och så blir liksom den här helt plötsligt så då vänder, och så älskar alla henne. Så att, hon liksom mm. får någon sorts liksom, då motsatt den här bilden som man kanske som många människor har av henne, att hon är liksom undanglidande mm. och alltid ljuger och sådär. Och det är liksom vänds på sitt huvud när hon är superärlig i den här debatten. Och då mm. vinner hon. Och som mm. del av det att hon går ut och är så superhärlig. Superhärlig. Det är väldigt olika saker. Så sitter ju den här kvinnan. Hon sitter ju hemma och ser det här på TV. Och då får hon mod att gå ut och berätta att Bill våldtog henne. Och det är ju det som liksom då också krossar Bills kampanj, så att han förlorar och vinner. Så att hon kommer tillbaka, men det är ju liksom...
Ja, men det kommer tillbaka där. Men man hade kunnat göra mycket mer med det.
Däremot, någon som inte kommer tillbaka är ju den här cancerkvinnan.
Ja, exakt. Är det är konstigt att det tappas bort.
Som bara släpps. Att hon,
Och det släpps bara mitt i att hon typ ringer henne och säger så här, nej, det har varit en jobbig dag idag. Aha, och sen så var det klart.
Men liksom. Hallå, har ni koll på den cancerkvinnan? Händer det på riktigt? Finns det liksom verklig grund i det?
Jag har inte koll på det.
Men var inte det bara till för att visa att hon bara, alla ska ha rätt till sjukvård och sjukförsäkring och USA är ett land där inte den här arbetsföra kvinnan med två små barn, de ska inte förlora sin mamma, bla bla bla. Alltså var inte det bara för att dra fram hennes politiska... Alltså, och det är de där lägena som jag har tänkt att här känner man att Curtis Sittenfeldt vill utbilda den amerikanska befolkningen i vad de behöver för politik.
Jag tänkte sätt. Att det snarare fyllde en dramaturgisk funktion i att det skulle vara liksom en gestaltning av att Hillary bryr sig verkligen. Ni tror att hon är falsk, men när inte vi ser henne så hjälper hon den här cancersjuka kvinnan.
Jag tänkte ju faktiskt att hon var falsk, att det här var en beräknad strategi för
det. Åh, superhärligt! Inte ärlig, utan härlig.
Vill du utveckla det, Pernilla?
Nej, jag tror inte att det är riktigt. Nej, men jag tänkte bara att... Aha. Men jag förstår att jag har ju läst den här boken helt fel, enligt Alex.
Nej, men jag tyckte också en annan grej som jag... Och det kanske var... Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Men jag tyckte att i början av boken, när... man verkligen ändå får en bild av Hillary och av Bill framförallt. Då tycker inte jag att det är supertydligt. Alltså det som jag gillade då är att Bill inte är en ond person. Han är ju väldigt levnadsglad liksom och gränslös. Men det är ju ingen person. Alltså det känns ju ändå som att han på riktigt vill göra livet bättre för invånarna i Hope eller i Arkansas. Eller liksom att han är inte ondskefull liksom, utan han är ändå ideolog. Men var det helt missuppfattat eller? För att i slutet sen så är ju han en annan karaktär där han känns ondskefull.
Han är ju helt, alltså han förvandlas ju till en karikatyr efter att de har liksom gjort slut.
Ja, det kanske är mer det att han blir väldigt mycket av en karikatyr.
För då är han ju då liksom, har flyttat till San Francisco och blivit någon sorts tech magnat och blivit jätterik och ligger bara med unga tjejer.
Och gruppsexorgier
och liksom, och det känns alltså det känns ju som att hon har, alltså det känns, om Curtis Sittenfeldt älskar Hillary, så känns det som att hon hatar hon Bill. Hon har gjort en sån, något sånt nidporträtt av honom, vilket bara gör det också ännu konstigare med liksom den här scenen som ni hakade upp er på, att liksom varför vill hon fortfarande ha sex med honom, för han är ju
Och i någon del i det här så sägs det ju rakt ut så här liksom, att enda skillnaden mellan Bill och Trump är att Trump är liksom, har morotsfärgat hår och är en konstig clown som skriker grejer rakt ut, men att annars är de samma person liksom. Ja. Nej, men det är liksom, båda de två är ju på något sätt porträtterade med enorma så här nidbilder, men där är ju ändå liksom jag vet inte, men Trump är ändå mer allmängiltigt att ha den typen av...
Nej, men jag hatade inte Trump när jag läste den här boken.
Nej, inte jag heller. Jag tyckte han var rolig.
Jag hatade inte honom. Jag tyckte han var lustig och inte på det där såhär, haha, nu skojar vi om Trump för att han är en sån clown, utan så här, men den här personen var ju lite lustig.
Ja.
Ja.
Men det är också för att han är...
Som man kanske tyckte, som han tyckte kanske innan han blev president. Då kunde man såhär skoja, såhär, haha, ja, han, den tog.
Absolut, för han, nu, känns ju helt, han är ju helt sjuk i huvudet. Men det är liksom, han är ju en sorts kaospilot. Han är ju en rolig, fiktiv karaktär.
Ja, ja, precis.
Ja. Men då, jag måste bara, för i slutet, för det får man ju prata om nu, då, alltså då tänkte jag jättemycket så här, ja men här vill hon ändå ta chansen att måla ut så här, vilken idiot Trump är och hur viktigt det är att han ska ändå, det läggs ut text om att han ska hålla tal om att Hillary kan göra America great again, och det liksom upprepas så många gånger, så att det är som att hon vill använda Trump-retoriken i alla fall. Som att hon tänker att alla puckade Trump-anhängare kan plötsligt vändas om här i de sista 30 sidorna. Och då plötsligt så är det också lite meta. För då så tänker Hillary om sig själv så här. Ja men varför är amerikaner så fixerade vid att jag ska vara sympatisk? Och varför är de så fixerade av det? Och sen så har hon ju engagerat sig hela boken igenom att framställa Hillary som just sympatisk. Mm. Med cancerpatienten och med det här, hon jobbar ju på den här Röda Korset, rättshjälpen i början och liksom,
ja. Men det är ju sant.
Och då känns det ju som att hon, alltså det jag har känslan är bara så här, att författaren ska tala om för mig vad jag ska tänka om det hon har försökt gestalta. Och då blir jag jättetrött. Och då kom det också i slutet så här, någonting att ja, det här var liksom en förgiftad relation. Och då är det som att man ska tala så, att man blir då förklarad för att relationen var förgiftad på något sätt. Och jag hade mycket hellre sett att den var gestaltad som en giftig relation, den mellan henne och Bill liksom. Ja. Istället för att det kommer i en mening i slutet att det var det jag skulle tänka liksom. Mm. Och sen tycker jag, om jag måste kanske låta lite surkärring då en gång till, det är att på något konstigt vis så måste det alltid komma någon så här liten plattityd. Det liksom känns Forrest Gump efter ett tag. Och då blir det så här, meningen med livet är att plantera träd under vars skugga du aldrig kan förvänta dig att sitta. Och, alltså det kommer ju som, i slutet vänder hon och så blir det liksom Forrest Gump.
Men det är ju ett känt citat.
Ja men jag tycker ändå, jag vet, och att hon tar upp att det är hennes mamma och så här, men det är så smörigt avslut. Och det har, så har det ju inte heller varit genom boken. Det är som att hon vänder där också. Bara, jag måste trycka in något smörigt avslut här.
Mm.
Eller?
Mm, mm.
För det liksom, när hon väl blir president. Man bara, okej, det här var ju absolut mest förväntade med hela bokens. Alltså det är det första man tänker. Okej, hon ska bli president. Och så blir hon det. Och sen så kommer 2-3 meningar om att hon är sympatisk. Vad man ska tycka om Trump. Vad man ska tycka om henne. Och sen ett smörigt citat. Mm. Jag vet inte, jag bara tyckte att det kändes som att författaren hade fått panik i slutet och bara, jag måste ordna till det här så jag får göra en Forrest Gump.
Men jag har ju kollat upp den här boken på Goodreads och den har ju fått ganska höga betyg då. Eller såklart ändå, men såklart liksom. Yeah. För att det är ju flest folk som tycker att den är skitbra.
Absolut, absolut.
Men är det mest liksom folk i Sverige eller är det liksom folk i USA?
Nej,
eller?
Alltså folk,
eller alla?
Nej, men så som jag har snappat upp att det är alla faktiskt. Okay. Ja,
men
övervägande positivt.
Men jag tänker också att jag tror att en anledning till att vi är så negativa är att man hade så höga förväntningar. För att man gillar Curtis Sinfeld så mycket sen innan. Mm.
Ja, men självklart. Och jag är lite ledsen att jag inte kunde uppskatta den här boken för att Jag ville verkligen det. Jag hade liksom längtat i flera månader efter den här.
Mm. Ja, jag med. Och sen så tänker jag, jag är lite ledsen att jag är så oallmänbildad. Hade man haft all den här...
Ja, det är
nu. Men hade man haft den här bakgrundsförståelsen som Alex har, då blir det ju en annan bok.
Fast Alex älskar den inte ändå.
Men jag uppskattar det.
Men...
Ja, jag förstår. Helt, man måste alltså läsa liksom så här minst 7,5 poäng högskolepoäng för att liksom kunna förstå den här boken. Den är helt enkelt för smart.
Men jag tänker att om liksom, alltså för en amerikansk publik så är ju mycket av det här är ju känt.
Ja, exakt. Mm. Det är ju som vår politik för en amerikansk publik. Ja, precis. Hade den här handlat om Mona Sahlin så hade jag tyckt att den var jätterolig och intressant.
Ja, men så är det ju såklart.
Till exempel.
Ja.
Kanske boken du ska skriva här nästa, Anna.
Kontrafaktisk.
Kommer... Vad hade hänt exakt. Om Mona Sahlin aldrig då... hade tagit den här Tobleronen?
Då kommer jag inte få kvar mitt jobb. Nej, jag skojar. Men Alltså, så att för att summera då kan man ju säga att det är ju, den är ju liksom en bok som man kanske ska läsa, men man har ju större behandling om man har koll på de riktiga skeendena i liksom det amerikanska samhället.
Mm. Kanske.
Som boken refererar till.
Så är
det. Och jag tänker att boken är ju lite som man kanske inte vill höra om sig själv om man skulle vara i en relation. Bara, du är intressant. Jag älskar dig inte, men jag uppskattar dig.
Och det slår ju mig nu att det är lite likt det som Hillary alltid får höra av alla killar hon är kär i.
Ah, nej. Ja, fast det är ju sant. Följligt ont i hjärtat.
Mm, precis. Det, ja.
Ah.
Så är det. Det sa du till, ah. Det sa du om den här boken nu.
Ja, ah, exakt. Gud vad dåligt. Ja, ah, nej, det känns inte okej. Jag tar tillbaka. Jag säger,
men
nu säger jag.
Har en tips? Förlåt.
Mm. Nej, men då säger jag bara vad andra har sagt om Jag säger det när jag tänker. En annan jättebra bok av Curtis Sittenfeldt. Smart, rolig och en fröjd att läsa.
Ja, men finns det några andra tips då på den här typen av romaner som ja, kanske behandlar politik eller något?
Ja, men jag tänkte på
Det var jätteintelligent sagt med mig det här, men ja.
Nej, men en bok som jag skulle vilja tipsa om är Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Som ni kanske har
läst. Den har jag hemma
här.
Har
läst. Och det är ju, den handlar om, den underjordiska järnvägen var ju ett system av under liksom slavtiden i USA. Där man smugglade ut slavar ur södern. När nordstaterna hade avskaffat slaveriet så fanns det olika då aktivister som smugglade ut slavar från södern upp till nordstaterna där de kunde bli fria. Och de hade, det här hade varit så här utarbetat system med liksom så här olika tecken och symboler och liksom, det fanns vissa då människor som hjälpte till och liksom på vissa ställen så kunde man gömma sig hemma hos någon familj som på vägen och sådär. Och det här systemet kallades då för den underjordiska järnvägen. Men Colson Whitehead har då skrivit en roman där han säger att, där han liksom då tänker att, ja men tänk om den underjordiska järnvägen hade varit en riktig underjordisk järnväg. Alltså om det hade funnits en järnvägstunnel som man skulle liksom resa genom från sydstaten till nordstaten. Så den är också lite så här kontrafaktisk. Fast inte, så att den liksom leker med en historisk tid. Och den är jättebra. Den är en fantastisk bok. Så den kan jag rekommendera alla att läsa. Så det är lite amerikansk politik, lite amerikansk historia. Men inte en historiskt korrekt skildring.
Låter jättebra.
Har ni några böcker som ni kom att tänka på när ni läste Rodham? Som ni vill tipsa om?
Alltså, den enda som jag kommer att tänka på, den tror jag du också är inne på, Pernilla, är ju Blond. Alltså, av Joyce Carol Oates, om Marilyn Monroe.
Jag har inte läst den.
Men gud, vad dåligt. Va? Den är så fruktansvärt bra.
Men Anna, berätta, vad är det som är så bra med?
Alltså den är, ja men det är, alltså, nu är det ju säkert, vilket är väldigt märkligt eftersom jag är enormt ung, men det kan vara 20 år sedan jag har läst den. Men
läste du den när du var så liten?
Ja, exakt. Så
för att vara fem då. Va, du var fem
år jag vet. Men jag känner att jag uppfattar rätt mycket. Nej, men och då är den liksom, som jag minns den, är den ur både perspektivet Norma Jean och som Marilyn. Och det är väldigt, alltså den är ju otroligt vackert skriven och det är väldigt drömst och det är också en väldigt så här roman man sugs in och är i och man får vara i en liksom en snutt eller del av hennes tillvaro. Jag tror i och för sig att den har väl inte gett sig ut för att skildra en annan liksom riktigt en annan verklighet, men det är ändå, det är ett väldigt vad ska man säga, det är ett helt annat porträtt av Marilyn Monroe än vad man kanske har med sig. Om man bara känner henne som filmstjärna.
Men den liksom håller sig ganska nära verkligheten i rent liksom
händelser. Ja, men det tror jag.
Och sånt.
Ja, det tror jag. Det är ganska mycket. Yeah. Mm. Men otroligt bra. Mm. Men i och för sig liksom friheter, men kring det inre livet, tror jag.
Ja. Yeah.
I stor utsträckning. Mm, men det är väl det, den jag kommer på liksom just nu. Jag vet inte, har du någon, Pernilla?
Nej, men jo, det är en som jag skulle faktiskt väldigt gärna vilja läsa. Och det är den här Blond av Joyce Carol Oates.
Ja. Men jag tycker man ska göra det när man blir vuxen.
Ja, men typ så.
Att nu måste jag erkänna, jag är faktiskt inte så förtjust i Joyce Carol Oates.
Men är det överlag eller den romanen?
Jag har inte läst Blond, men överlag.
Mm-hmm.
Mm. Jag tycker att hon är så seg.
Ja, intressant.
Jag tror att jag läste någon roman segt, men jag liksom älskade Blond. Hela romanen bara var en enda scen som utspelades i en hall.
Gud, vilken mardröm.
Det var jättetråkigt. Det kan också vara så att det var en väldigt lång novell, men det var bara liksom, ja. Det tog aldrig slut.
Jättesegt. Gud vad segt. Men Blond är faktiskt inte så.
Okay.
Utan, alltså, jag hatar segt. Mm. Och har ju väldigt svårt för segt, så att säga, även till min personlighet, så att säga. Men, och jag älskade Blond. Och var ju då enormt ung när jag läste den.
Oh.
Då hatade jag segt ännu mer när jag var 5. Nu har jag lärt mig. Nu har jag lärt mig sen jag blev 25.
Och den är inte en sån där bok som liksom man ska läsa när man är ung.
Tycker du?
Men jag bara kom att tänka på det här, för att i somras så försökte jag läsa om New York-trilogin av Paul Auster, som jag hade,
den hatade
som jag hade älskat när jag var, gick på gymnasiet. Och sen nu när jag började läsa om den, alltså jag orkade kanske 10, jag kunde liksom 10 sidor såg jag ut innan så här, det var för mycket skämskudde, och jag bara kände så här, det här är så pubertalt, det är så gymnasialt, det är liksom, det är så prätt. Så.
Men gud, den hatade jag faktiskt när jag var 5.
Ja, fantastiskt.
Också.
Men liksom vissa saker som liksom är lite prätt. Man kan ju vara lite prätt på gymnasiet till exempel.
Ja, men det kan man verkligen. Men, nej, men, och det kanske är superprätt och Blond. Jag vet inte. Jag, det är ju inte det bästa jag vet när saker känns prätt. Och inte heller när det liksom är att det bara handlar om någon som ligger i en hall och inget händer. Ja. Men trots detta så tyckte jag om den. Men jag vet inte hur det skulle vara liksom, att läsa om typ Beach liksom. Eller någon sån, du vet, någon sån som var jättestor på under ett årtionde när vi inte riktigt var födda då, men då var ju Beach till exempel jättestor, Chantaram och Douglas Copland,
ja, just
och liksom, det fanns ju en hel radda med liksom böcker från den tiden som man kan ha hört att de var bra.
Men alltså det borde vi göra ett avsnitt av någon gång. Så här, böckerna vi läste på gymnasiet.
Ja, men jag vet. Jag vill ju läsa om både High Fidelity och Beach till exempel.
Men okej, okay,
jag älskade Beach. Fantasy.
Ja, jag också älskade den. Men det kanske är skämt.
Jag har inte läst den. No. Men där på gymnasiet så läste jag ju bara fantasy och tantsnusk. Mm. Jag läste J.K. Collins, Sidney Sheldon och David Eddings under hela gymnasietiden.
Mm. Okej. Okay. Oh. Ja, men det låter ändå härligt.
Mm. Mm.
Men jag har ju faktiskt läst om dem också. Jag har inte någon fantasy, för det gör jag ju inte. Men vi läste ju om Hallådfruar och Tracy Sand.
Mm. Mm.
Och Hallådfruan höll ju faktiskt.
Tracy Sand var ju typ oläsbar, tyckte jag.
Ja, det var ju katastrof.
Jag blev så ledsen, för jag tyckte den var sjukt bra.
Jag älskar också den.
Ja, jag var gud, den var så dålig så det är liksom humoristiskt.
Och att det var så fruktansvärt konstiga perspektivglidningar i den. Jag blev så upprörd över det. Men,
nu har vi hamnat väldigt, väldigt långt ifrån Rådhamn.
Nej, vad dumt. Ja, det var tokigt.
Men finns det någon sista sak som ni vill ta upp med Rådhamn? Är det någonting...
Någon spoiler-grej eller något som är upprörande?
Ja, men det var ju fin relationen då hon hade med sin kollega där.
Ja!
Och att han tog livet av sig sen. Det var ju tragiskt. Det var, då tyckte jag att det var lite sorgligt, faktiskt. Det berörde mig också.
Och det är ju en parallell då till Vince Foster-skandalen.
Kan inte du berätta om den?
Jag har inte läst jättemycket, så jag kommer säkert säga allting fel. Men Vince Foster var en advokat i Little Rock i Arkansas som var vän med Clintons. Och han följde med dem till Vita huset och började jobba för dem. Och sen efter, och han blev jättedeprimerad, och något halvår senare så tog han livet av sig. Och sen så i liksom högerkonspirationer i USA så är det liksom, finns det någon då teori om att han hade en att han och Hillary hade en relation och att hon typ sköt honom. Det är ju fullständigt skitsnack. Men liksom, och det har ju liksom uträtts några gånger på grund av att folk är galna i USA, och det finns liksom inga som helst bevis för det. Men jag kände ju då att den här då historien, hette han Jim?
James.
Ja. Att det var liksom en ganska tydlig parallell då till Vince Foster.
Men om man inte fattade det, så tyckte jag den delen av boken tyckte jag om och hade velat ha så här mer av, just för att de också hade så här, liksom en relation som var att de tyckte väldigt mycket om varandra, och det är någon sorts intimitet, och sen så har båda med sig så här att det går inte, vi kan inte ha en relation. Han var ju gift och hade ju liksom bestämt sig för att inte äventyra det på något sätt, och sen så ändå verkade han ju vara ganska förälskad i henne, och så valde ju de ändå liksom att inte på något sätt göra den relationen till något fysiskt, och så tog han livet av sig. Det var så himla sorgligt, tycker jag. Det hade man ju velat dra lite i. Tänker jag.
Men det var faktiskt, det var fint. Det ska jag erkänna.
Ja, det tycker jag var fint runt här.
Men det var ju väldigt icke underbyggt att han skulle ta livet av sig.
Ja, jag vet. Som så mycket annat.
Men alltså, det var ju det här också att det var en relation. Och Sittenfeld är ju liksom helt fantastisk på att skildra relationer. Så det är där hon har sin styrka.
Ja. Och den relationen tycker jag man kände igen som typisk Curtis Sittenfeld-aktig.
Ja,
att det liksom, att de på något sätt har den här liksom samhörigheten och intimiteten och så här. Och så vill de ändå inte riktigt samma sak så här, när det dras till sin spets. Och den andra liksom blir helt olycklig och tänker att jag förlorar det som jag har väntat på hela mitt liv just nu. Det, och där tycker jag, det känns som att ganska många av hennes noveller i den här Jag säger det ni tänker är på det temat liksom. Men där kan det också nästan bli tragikomiskt liksom. Så här, de här felvalen, att man väljer fel person liksom. Eller att någon annan gör fel val. Som då förstör ens eget liv så att säga. Ja.
Ja. Nej, men alltså, Pernilla, kommer du ihåg vad vår hemsida heter om man nu missat några av de här tipsen på böcker?
Vi pratar om .se tror jag att den heter. Och där kan man ju då glida in om man vill läsa om alla böcker som vi pratar om och lyssna på massa gamla avsnitt, såklart.
Exakt. Superbra. Ja, ska vi säga hej då?
Ja, tack för den här gången.
Ja, tack för idag.
Tack igen.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.